Tack ska ni ha, lovsångare. Ge dem en applåd. Underbart att få prisa Jesus tillsammans och att få mötas på det här sättet. Jag hoppas du känner dig välkommen hit idag. Och jag tror vi ska få en fin stund här tillsammans också nu när vi går in i Guds ord. Därför att Guds ord är så otroligt positivt. Jag menar, du och jag, vi har ju negativa dagar och positiva dagar. Vi möter människor som har negativa dagar och vi möter människor som har positiva dagar. Det går ju lite så här berg- och dalbana för var och en av oss. Eller hur? Mm. Men när man möter Guds ord så möter man någonting, och när man möter Gud generellt så möter man någonting som är så odelat positivt. Som är så odelat fyllt av hopp och fyllt av förväntan och fyllt av möjligheter. Att när du och jag har som kommit till änden av våra egna möjligheter, våra egna lösningar och så vidare, då har Gud bara börjat. Då bara säger han, vad trevligt att dina tog slut. Så att mina möjligheter, mitt liv, min värld kan få bli en verklighet i ditt liv. Lyssna här vad som står i Filipperbrevet, det första kapitlet och den sjätte versen. Paulus säger så här. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Ja, men är inte någonting positivt? Va? Inte säga så här, ja ni har nog börjat men ni är så lat så inte kommer det här till bli till nå. Va? Nej, Paulus säger att Gud som har börjat ett gott verk i er, jag vet, säger han, att det kommer jag att fullborda. Det kommer han att fullborda. Och det här på något sätt, den här trosvissheten, inte på vår egen kraft eller på vår egen förträfflighet, utan på Guds förmåga att slutföra någonting som han har påbörjat i ditt och mitt liv. Den ska jag vilja att du ska få tag i. Den ska jag vilja också att jag ska få tag i ännu mera. Så att inte den här på något sätt misstron och misströstan ska ta över handen. Så vi tänker så här, ja men, det blir nog ändå inte någonting. Det börjar ju bra det här, men det kommer säkert att så här, gå ner som en slokig växt som inte får något vatten. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er, han ska fullborda det. Jag hoppas när du går hem idag så hoppas jag att du får gå hem med den här övertygelsen. Att du kan säga, jag är övertygad att det kommer att bli bra med mig. Jag är övertygad om att Gud kommer inte att släppa mig ur sin hand. Jag är övertygad om att det kommer att gå till seger. I mitt liv, i mina relationer, runt omkring mig så kommer Guds hand i mitt liv och över mitt liv kommer att segra. Tänk vilket underbart utgångsläge. Och Paulus säger, jag är övertygad. Inte så här kanske om du gör allting rätt och om du lyckas i det här svåra, navigera i de här trånga passagerna, ungefär som att segla i den österbottniska skärgården, alltid ta dig någonstans och så här. Utan helt övertygad, det här kommer att bli bra. Det är en sån oerhörd kraft som förlöses i våra liv när vi lever med en sån här övertygelse om att det kommer faktiskt att ordna sig. Det tar bort fruktan, det tar bort oro, det tar bort rädsla, det tar bort det här som vill kväva våran energi och våran kraft. Och det här ska vi lite titta på idag. För jag vet ju precis säkert som jag att våran känsla inte alltid känner det så. Och för att uppmuntra dig så ska jag berätta en liten berättelse. En sann berättelse som tar en liten stund och jag hoppas att du orkar lyssna. Den handlar om George Frederick Händel. Han var ett musikaliskt geni av stora, stora mått. Trots att hans pappa ville att han skulle studera juridik, som säkert alla pappor vill, att deras söner ska göra, inte bli någon musiker, så drogs Händel till musiken redan i unga år. Som 17-åring var han organist i katedralen i Halle, i sin hemstad. Ett år senare blev han violinist och cembalist på Kaisers opera i Hamburg. Som 21-åring var han en virtuos på alla typer av klaviatur som bara finns. Så fort han började komponera blev han också mycket, mycket berömd. Han blev kapellmästare i Hannover och hans chef var den blivande kung George den första av England. Och när också Händel flyttade dit lite senare så spreds hans rykte vidare omkring. När han var 40 år så var han världsberömd. Hans namn fanns på allas läppar. Alla visste vem Händel var för någon. Men trots Händels stora talang och berömmelse så mötte han väldigt stora svårigheter. Konkurrensen från andra engelska kompositörer var stenhård också under den tiden. Publiken var nyckfull, som på Idol. Ibland svek den. Han kom också väldigt ofta i kläm i de här olika politiska vindarna som blåste i England under den tiden. Ibland var man för honom, ibland var man mot honom. Och ofta, vid många tillfällen, så var han vid randen till konkurs. Smärtan, berättar en av hans som har skrivit hans biografi, smärtan av förkastelsen och misslyckandet var jättetuff för honom. Speciellt efter alla de här stora framgångarna som han hade haft. Hans utmaning mångdubblades också i att han hade väldigt vacklande hälsa. Han led av någon typ av stroke som gjorde att hans vänstra arm förlamades. Och fyra fingrar på högra handen fick nedsatt rörelseförmåga. Och trots att han återhämtade sig en del från det här så förblev han väldigt, väldigt modfälld. Så till sist, 1741, så beslöt Händel sig för att pensionera sig. Då var han bara 56 år gammal. Han var modfälld, förtvivlad och skuldsatt över öronen. Och han var övertygad om att han skulle bli satt i fängelse på grund av sina stora skulder. Så den 8 april 1741 så ger han sin avskedskonsert. Besviken och fylld av självömkan så bara ger han upp. Men i augusti i samma år så hände någonting väldigt speciellt. En av hans förmögna vänner som heter Charles Jennings uppmuntrar honom genom att komma på besök till honom. Och Jennings gav Händel en text till ett libretto, alltså ett sånt här musikdramatiskt verk som baserar sig på Kristi liv. Och när Händel började läsa de här texterna så tände det till. Det tände till så tillräckligt för att få igång honom och han började skriva igen. Det skrevs så här om honom att omedelbart så brast fördämningarna hos den här stora kompositören och inspirationen infann sig. I 3 veckor skrev han nästan i ett streck. Efter det tillbringade han 2 dagar för att skapa orkestreringen till det här. Så på 24 dagar fullbordade han det 260 sidor långa manuskriptet till Messias. Idag anses Händels Messias vara ett mästerverk och det bästa som kompositören någonsin har gjort. En av hans som skriver hans biografi som heter Sir Newman Flower säger: med tanke på omfattningen av verket och den korta tid under vilket det skrevs kommer detta kanske för alltid att framstå som den största bedriften i musikkompositionens historia någonsin. Kan du se den här mannen? Bruten av motgångar, desillusionerad. Han har gett upp, han har resignerat, han har sagt nu är det slut. Det blev inte någonting jag försökte. Han var helt och hållet bruten. Så får han ett uppmuntrande besök av en vän. Och så blir det här slutsatsen. Om du lyssnar till crescendot, avslutningen av det här verket, så hör du ingen bruten man, utan du hör någon som är full av inspiration. Ska vi lyssna? Det där var inte verket av en bruten, förkrossad man. Det här var någon som har fått modet tillbaka. Jag vet inte om opera och klassisk musik är din favoritmusikstil, men den får nästan vara vilken musikstil du än har. Det här är kraftigt. Jag gillar det här. Och se en liten uppmuntran. Hur den kan vända trenden, den kan vända riktningen som en människa har. Det här tycker jag är fantastiskt. Du kan själv få vara med om det här. Du kan själv bli uppmuntrad. Du kan själv få ta del av uppmuntran. Och varför behöver du det? Varför behöver du bli uppmuntrad? Jag tror att det är en retorisk fråga i ditt liv. Eller hur? Vi behöver bli uppmuntrade därför att vi är mycket i ett sånt här utnötningskrig. Vi är mycket i ett sånt här på ett sätt en dragkamp där ibland får vi ta i tuffare. Ibland krävs det att vi drar och vi kämpar. Och det är så lätt då att sätta sig ner, ge upp för frestelsen och sätta sig ner och bara ge upp. Och när du har det så där, så funkar inte med att du försöker ta dig i kragen. Därför att du är behov av människor runt omkring dig. Du är behov av att höra att det finns människor runt omkring dig som tror på dig, som säger det kommer att lösa sig, det kommer att bli bra. Du behöver inte sätta dig ner, du behöver inte ge upp. John Maxwell har skrivit en bok som heter Running with Giants. Jag vet inte om den finns på svenska. Men det är en bok som jag verkligen rekommenderar. Där han talar om att det då jag har som ett lopp att löpa. Det är som ett maratonlopp. Det är lite speciellt maratonlopp. Därför att det här loppet börjar inte på stadion och slutar på stadion. Utan man kommer in på stadion några gånger under loppet och springer några varv. Hela den här boken bygger på det här. Och varenda gång man kommer in på stadion så kommer någon av de här bibliska hjältarna, du har Mose och Noa och Josef och de här, kommer in från kapitel till kapitel och berättar någonting ur sitt liv som uppmuntrar och stöder i den situation man befinner sig i. Det här är faktiskt en genialisk bok därför att Bibeln säger i Hebreerbrevet 12 och vers 1: när ni alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Du behöver ha någon som springer vid sidan av dig och uppmuntra dig. Du har ju Jesus. Och det är ju bra. Eller hur? Men du behöver också människor som kommer och springer upp vid sidan av dig och säger, det kommer att ordna sig. Det kommer att bli bra. Vi får stå tillsammans. Vi får hjälpa varandra. Det här behöver varenda människa. Men du kan faktiskt också få göra en annan sak. Inte bara ta emot uppmuntran. Utan du kan få vara med och uppmuntra. Och om det är skönt att få ta emot uppmuntran, så är det minst lika skönt, kanske ännu skönare, att få vara med och ge uppmuntran. Få vara med och uppmuntra människor runt omkring dig. Det är fantastiskt. Gud har faktiskt kallat oss till att göra det här. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 5 och 11. Så står det: uppmuntra därför varandra och bygg upp varandra, så som ni redan gör. Eller Romarbrevet 12 och 9 står det: älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Min utmaning till dig idag, det är att bestäm dig för att bli en uppmuntrare. Besluta dig för att jag kommer att vara en sån. Jag kommer att använda den tid jag har på den här jorden att uppmuntra människor runt omkring mig. Att se det goda hos en människa. Att se de goda intentionerna. Kanske det inte alltid lyckas ända fram i människors liv som vi möter. Men att se de goda intentionerna. Uppmuntra dem. Styrka dem. Tro på människorna. Det utmanar jag dig verkligen för att göra. Var en som lyfter bördor istället för en som lägger på bördor. Var en som gör oket lättare för människor istället för att lägga bördor på människor. Samuel Goldwyn, som regisserade den här filmen Ben Hur, som kanske har gjorts i flera upplagor, men han regisserade den som kom ut 1925. Han sa så här: applådera när någon gör någonting bra, då kommer du att göra två personer lyckliga. Jag tyckte det var väldigt bra, därför att den som blir uppmuntrad blir glad, och den som uppmuntrar blir lika glad. Så det är väldigt smart. Om du tycker att du är lite så här synka, som man säger på finska, om du tycker att du är lite så här down, lite så här low, uppmuntra någon. Säg någonting gott om någon. Istället för att sitta och vänta på att oj, ingen ser mig, ingen vet hur jag har det. Ta dig istället ur din båt av misströstan och så uppmuntrar du någon. Säg ett gott ord och du ska se att din dag blir betydligt bättre än du har tänkt. Uppmuntran, det är ett beslut att göra dina problem till mina problem. Men det är också ett beslut, eller det kommer också att innebära att din seger blir min seger. Istället för att jag ska vara avundsjuk på att människor, det går bra för människor, så kan jag vara uppmuntrad dem istället. Så tänker jag, yes, det där är också, jag är också delaktig av den här segern, av att det har gått så här bra för den här människan. Vi är ju troende, antagligen de allra flesta av oss som är här idag. Vad ska vi uppmuntra varandra till? Vad är det vi ska göra? Är det positive thinking? Vi ska som sätta huvud i sanden och tro att allting går bra. Är det den mentaliteten vi ska ha? Nej, vad ska vi uppmuntra varandra till? Jo, vi ska uppmuntra varandra till att se på Jesus. Vi ska hjälpa varandra att höja blicken när blicken dalar. Eller hur? Vi ska hjälpa varandra att se bort från omständigheterna och lyfta den och se på Jesu möjligheter. Till det behöver då jag nämligen uppmuntran. Att räkna med Guds övernaturliga ingripande. Att se hans möjligheter, inte våra begränsningar. Eller som vi läste i början, att låta honom som har börjat ett gott verk i oss få fullborda det. När du misströstar kan någon komma och säga, kom ihåg, Gud kommer att fullborda. Det kanske ser mörkt ut nu, men man kan förlora en rond utan att förlora matchen. Amen. Säger alla som känner någonting om boxning. Ja. Du kan förlora en rond, du kan spela ishockey, du kan förlora en halvlek. Men för det, en halvlek finns det inte ishockey. En period finns det ishockey. Var är ni alla ishockeyfanatiska människor här? Du kan förlora en period, men för det har du inte förlorat matchen. Om det finns någon i omklädningsrummet som säger i pausen, nu rycker vi här. Nu ska vi gå ut, nu ska vi vinna det här. Och så kan du gå ut och så kan du vinna hela matchen. Det här behöver vi bli duktiga på. Vi behöver uppmuntra varandra att hålla oss till Herren. Som vi hörde i kollektalet här. Men när vi lider brist, när vi har utmaningar, så är det ännu skönare att få vila på Herren. Det här behöver vi hjälpa varandra. Det här behöver vi hjälpas åt i varandras liv. Det finns alltså någonting som är mer underbart än att bli uppmuntrad, och det är att uppmuntra själv. Alla människor kan se felen. Det krävs ingen universitetsdiplom för att se felen i ditt liv. Det är så. Det finns behövs inget universitetsdiplom för att se felen i den här församlingen. Eller med det här arbetet som vi håller på med. Det krävs ingen, talang heter det. Men vem finns där som vill vara med och lyfta bördorna? Vem finns där som säger, okej, du kanske brister, okej, det kanske brister här, men jag ska vara med och lyfta. Jag ska vara med och styrka. Jag ska vara med och ge mitt bidrag till den här helheten, så att helheten blir starkare än den var innan. En uppgift för dig. Lyssna här. Du kan göra det efter gudstjänsten. Du behöver inte göra det nu. Ta en stund och tänk efter och se vem som har uppmuntrat och betytt någonting i ditt liv. Och kontakta den personen och låt den personen få veta att det som den har gjort har betytt någonting för dig. Förstår du det här? Om någon har betytt någonting för dig, berätta om det. Säg det, dela med dig. Därför att då får du ta den uppmuntran som du har fått, får du ta och ge vidare. Eller ge tillbaks åt den som uppmuntrar dig till. Gör det under den här veckan, så ska du se att också ditt liv blir betydligt ljusare. Min längtan, den är att CM-församlingen ska präglas av uppmuntran. Ska präglas av möjlighetstänkande. Ska präglas av framtidstro. Jag vet att det finns mycket i våra omständigheter, i våra liv, som kanske pekar åt ett annat håll. Men jag tror att vi tillsammans kan uppmuntra varandra, kan skapa en atmosfär. Trots att vi är bristfälliga, trots att vi kommer till korta på så många olika områden, så kan vi ändå vara med och skapa en positiv atmosfär i vår församling. Eller hur? Amen. Jag vill det här. Jag vill inte bara för församlingen här, utan jag vill att vi ska få vara med och förändra attityden här i Vasa. Du som bor i Korsholm, nu behöver vi desperat din hjälp här. Bara så du vet det. Vi ska förändra den här lite surpluttigheten och missunnsamheten som ibland präglar den här underbart, fantastiskt, vackra, härliga staden. Ja? Den här, på något sätt, den här, jag vet inte vad jag ska, jag kallar den surpluttighet i mitt utkast, så får du tolka det bäst du vill själv, eller missunnsamhet. Jag träffade en företagschef här om veckan som arbetar här i Vasa, men inte bara här i Vasa utan över hela Finland. Och vi diskuterade lite grann. Och han sa så här att Vasa är en av de svåraste städer att få saker och ting gjorda i. Att det är alltid någonting som hakar upp sig. Det är alltid någon byråkrat någonstans i något hörn som gör någonting så att de här processerna hakar upp sig och går så trögt. Det här tycker jag att vi ska vara med och bryta. Vi ska bryta en atmosfär av småaktighet, av ovillighet till generositet, till att bli en hjälpsamhetens och uppmuntrans atmosfär. Tycker inte det? Amen. Att verkligen få bo i en sån stad att man uppmuntrar varandra. Turisterna som kommer hit känner, wow! Vi började ju lite här för några veckor sedan och sa att vi ska stanna för fotgängarna. Har du stannat nu då för fotgängarna? Jag har stannat för mera fotgängare än jag har gjort tidigare. Och ingen har hittills blivit överkörd av några andra bilar heller på grund av att jag stannar för dem. Och det är också en risk. Men jag tror att vi kan vara med och påverka klimatet här. Jag tror att vi med vår insats, med våran attityd och atmosfär som vi har runt omkring oss, kan göra den här staden mjukare. Va? Inte kantig och hård som människor slår sig och människor kommer i kläm, utan mjuk, kärleksfull, uppmuntrande. Det börjar med att du och jag väljer att uppmuntra. Ja, men säger du, de behöver få höra om Jesus. Vi behöver evangelisera dem. Kära vän. De vill inte ha en kantig Jesus. Eller en surmulen pluttig Jesus. De vill se en Jesus i dig och mig som har förvandlat våra liv på ett sådant sätt att vi är generösa. Att vi är öppenhjärtliga. Att vi är inkluderande, vi är inbjudande. Den Jesus kommer till dem utan att ibland ens vi predikar om honom. Så fungerar det. När de ser Jesus genom dina gärningar, genom din attityd, så märker de att du är inte som andra. Du drar inte alltid bara hemåt. Du söker inte alltid bara din egen position, ditt eget bästa. Utan du är ute efter att inkludera andra. Då funderar de, vad är du för typ? Och då kan du berätta att du har en Jesus i ditt liv som är precis likadan som du. Och ännu bättre. Vår uppdragsgivare, Jesus Kristus, vår far i himlen, han är nämligen son. Han säger i Jesaja 29 och 11. Han säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Vårt varande i den här staden ska få ge den här staden, den här bygden, den här orten, inte bara den här staden, utan kom igen Korsholm, vi intar er. Men det var ju inte bra i den här tappningen. Den tog vi tillbaks. Men i alla fall, kom igen Korsholm, tillsammans i ett samarbete så ska vi tillsammans se till att det här ska bli en förändrad omgivning. Det här ska bli en förändrad miljö. En hälsosam miljö för människor. En miljö där man ger en framtid och ett hopp. Här har vi ett arbete att göra. Här har vi ett arbete på alla områden. Varje dag du går till jobbet eller du går till skolan så är du en ambassadör för att visa den underbara mästaren. Han som har framtiden och hoppet för varje människa. Jag ska avsluta här. Men jag vill säga det att varenda en av er som sitter, av oss som är här i den lokalen, har gåvor och förmågor av Herren, precis som Händel hade. Precis på samma sätt, kanske inte på samma område, men ändå gåvor nedlagda av Herren. Jag vill att församlingen ska vara en plats där de här gåvorna uppmuntras och frigörs. Jag vill att det ska finnas ett utrymme i den här församlingen för att alla ska uppleva det att här kan jag lägga ner mitt pund, här kan jag arbeta med de gåvor Gud har gett mig. Inte som det är i världen, där det är solokarriär som gäller. Där får man upp som ett fyrverkeri, det blixtrar och det dundrar och det smäller. Och sen när det har smält så kommer den brända pinnen ner. Ja? Och när man har blixtrat klart och dundrat klart så då kastas man på sophögen och så söker man efter någon nyare, snyggare, bättre som kan bli nästa års idol. Så fungerar det i världen. I Guds rike fungerar det på ett litet annat sätt. Jag tror vi har möjlighet här att bygga någonting annat. Ett bygge där varje person kan få uppleva att man får vara med och göra det som man var född till att göra. Men samtidigt är man insatt i en helhet som är större än en själv och är en del av ett arbete som är större och mer vidsträckt. Jag tror att det går att kombinera de här sakerna. Jag tror inte att man behöver gå för att förverkliga sig själv så måste man gå ut på en solokarriär. Utan jag tror att man tillsammans kan arbeta i Guds församling och verkligen se det här hända. Åtminstone trodde Paulus det här. Han säger så här i Efeserbrevet 4 och 14. Om någon som kan betrakta någonting som liknar en harpa kan ni bereda er nu i så fall och spela. 4 och 14. Han säger så här. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Som förs bort i varje vindkast i läran. När människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Nej, vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så bruks kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Så här har du en stor kropp. Som går framåt, som växer och som utvecklas. Men den fungerar. Därför att Gud har satt ner förmågor i varje enskild kroppsdel. Eller hur? Och när de blir uppmuntrade, när de delarna blir styrkta till att finnas tillsammans, att uppmuntra varandra, så kommer hela kroppen att resa sig. Och då kan Guds rike manifesteras på ett sätt som världen runt omkring behöver få se. Förstår du det här? Och i det så har Gud kallat dig. Nej, men det är de andra, det är inte jag. Det är de som är bra på teamwork, inte jag. Jag ska solåka. Nej, varenda en av oss. Varenda en med de gåvor och de talenter som Gud har gett åt oss. Varenda en av oss är kallad in i det här. Och vi kommer att arbeta på det här. Vi kommer att söka Gud för det här för att hitta det bästa sättet så att vi kan bygga Guds rike på det här sättet. Och för det så behöver vi lära oss att uppmuntra varandra.